Kapitel 12. Dolda ansikten. Silverbrisens trädgård var i själva verket inte någon trädgård utan en jättelik vinstuga. Noga taget alldeles för stor för att kallas stuga också. Den låg på en höjd mitt på Kalpene, den västligaste av Tanchikos tre halvöar nedanför stora rundeln. Namnet kom av den bris som blåste in mellan de glänsande, grönådrade marmorkolonner som ersatte en av husets väggar, utom på den översta våningen. Mellan kolonnerna löpte balustrader, och i händelse av regn fanns gyllene draperier i vaxat siden som kunde dras för. På denna sida var kullens sluttning särskilt brant, och den som satt vid något av borden vid balustraderna kunde blicka ut över stadens vita kupoler och spiror, ända till den stora hamnen, fullare av fartyg än någonsin. Tanchico var i desperat behov av alla slags varor, och det fanns guld att tjäna här, tills guldet sinade och tiden rann ut. Redan innan oroligheterna började hade silverbrisens trädgård varit den dyraste vinstugan i Tanchico, med förgyllda lampor, glänsande mässingskassetter i taken och upppassare, såväl manliga som kvinnliga, som särskilt valts ut för sin skönhet och diskretion. Nu var priserna skandalösa. De som handskades med stora penningsummor kom emellertid fortfarande hit, liksom de som handskades med makt och inflytande, eller trodde att de gjorde det. I vissa avseenden fanns det mindre att handla med än förut, i andra fanns det mer. Varje bord omgavs av låga väggar och var spridda som öar på det gröna och gula kakelgolvet. Väggarna var genombrutna med spetslika sniderier så att ingen osedd kunde stå bakom dem och lyssna. De var precis så höga att de som satt vid bordet doldes för en flyktig blick från någon som gick förbi. Likväl kom gästerna ofta hit maskerade, särskilt på senare tid. Några hade livvakter vid bordet, och om gästen var försiktig av sig var även de maskerade för att ingen skulle känna igen dem. Ryktet sa att de allra mest försiktiga hade vakter som saknade tunga. Ingen vakt bar synliga vapen. Numera tillät ägarinnan, en kvinna med obestämbar ålder vid namn Selendrin, inte några vapen i sitt hus. Och ingen bröt mot denna regel, åtminstone inte öppet. Ägarinnan satt vid sitt vanliga bord intill balustraden och iakttog fartygen i hamnen, i synnerhet de som förde segel. De fick henne att längta efter att vara tillbaka på däck och utdela order. Hon hade aldrig anat att plikten skulle föra henne till en plats och en syssla som denna. Utan att tänka på det rättade hon till sammetsmasken som dolde övre hälften av hennes ansikte. Det kändes befängt att bära den, men den behövdes för att hon i någon mån skulle kunna smälta in här. Hela hennes utstyrsel tjänade detta syfte. Masken, blå, för att passa till hennes höghalsade sidenklänning. Själva klänningen och det mörka håret som hon nu hade låtit växa ner till axlarna. Längre än så var hon emellertid inte beredd att sträcka sig. Hon behövde inte ge intryck av att hon kom från Terraborn. Tanchico var fyllt med flyktingar, många av dem utlänningar som dragits hit av oroligheterna i landet. Och det skulle ändå aldrig ha lyckats henne. Folket här var djur, de hade ingen disciplin, ingen ordning. Motvilligt vände hon blicken från hamnen och till sin bordsgranne. En man med smalt, vässlelikt ansikte och ett girigt leende. Florian Gelbs fransiga krage passade illa i silverbrisens trädgård, och han strök ideligen händerna mot rocken. Det var alltid här hon träffade dem. Dessa falska små män som hon var nödgad att samarbeta med. Det var en belöning för dem och ett sätt att få dem ur balans. Vad har ni åt mig, mäster Gelb? Han torkade händerna mot rocken igen, lyfte upp en liten säck i grov juteväv på bordet och tittade ängsligt på henne. Hon tog ner säcken från bordet innan hon öppnade den. Inuti låg en ärdem av silverglänsande metall, en krage och ett armband sammanlänkade med ett sinnrikt hopfogat koppel. Hon knöt igen säcken och ställde den på bordet. Med denna hade Gelb återskaffat 3 stycken, fler än någon annan. Mycket bra, mäster Gelb. Hon sköt en liten penningpung över bordet och Gelb lät den försvinna innanför rocken som om den innehållit kejsarinnans krona istället för en handfull silver. Har ni någonting mer? De där kvinnorna, de som ni vill att jag ska leta efter. Hon hade vant sig vid hans hastiga sätt att tala om dessa personer men önskade att han kunnat låta bli att slicka sig om läpparna på det där viset. Det gjorde det inte svårare att förstå honom, men det var osmakligt att behöva se. Hon var mycket nära att säga att hon inte längre var intresserad, men trots allt var detta ett av skälen till att hon befann sig i Tanchico, kanske det enda skälet nu. Vad är det med dem? Det faktum att hon ens hade kunnat tänka på att fly sin plikt fick henne att tala med ännu vassare stämma än hon hade avsett. Och Gelb ryggade tillbaka i stolen. Jag tror att jag har hittat en till. Är ni säker? Det har förekommit misstag. Misstag var ett milt sätt att uttrycka saken. Hon hade varit tvungen att titta på nästan 12 kvinnor som bara hade högst obetydliga likheter med beskrivningarna. Men det hade bara varit förspild tid. Värre var det med adelsdamen som flytt till staden från ägor som skövlats av kriget. Gelb hade rövat bort kvinnan på öppen gata i tron att han skulle tjäna mer på att överlämna henne personligen än bara tala om var hon fanns. Till hans försvar kunde sägas att hennes nåd Leilwin var mycket lik en av de kvinnor som Egeinin sökte efter. Hon hade dock inskärpt att dessa kvinnor skulle tala med en dialekt som han inte skulle känna igen, och sannligen inte på Terrabornormål. Egeinin hade inte velat döda kvinnan, men likväl fanns till och med i Tanchico risken att någon skulle ha lyssnat på hennes berättelse om hon fått löpa. Bunden och försedd med munkavle hade Leilwin fraktats bort på en kurirbåt i nattens mörker. Hon var ung och vacker och någon skulle finna en bättre användning för henne än att skära halsen av henne. Men Egeinin var inte i Tanchico för att leta upp tjänsteflickor till det sanna blodet. Nej, nej. Inga misstag, fröken Elidar, sa han skyndsamt med sitt snabba leende. Inte den här gången, men jag skulle behöva lite guld för att bli säker. För att komma tillräckligt nära. 4 eller 5 kronor. Jag betalar för resultat, sa Egeinin med fast stämma. Efter era misstag bör ni vara glad att jag alls ger er betalt. Gelb slickade sig nervöst om läpparna. Ni sa, precis i början sa ni att det fanns extra mynt att tjäna för den som kunde utföra speciella uppgifter. Det ryckte i en muskel i hans kind och han såg sig omkring som om någon kunde stå och tjuvlyssna vid de genombrutna väggarna som på 3 sidor omgav bordet. Hans röst sjönk till en hes viskning. Att ställa till med oroligheter, var det inte så? Jag hörde ett rykte av en kar som är bekänt till först Bruce om första församlingen att det ska väljas en ny panark. Det kan vara sant. Karn var drucken och när han insåg vad han hade sagt var han nära att göra på sig. Även om det inte är sant så skulle det ändå sätta Tanchico i brand. Tror du verkligen att någon behöver betala för oroligheter i den här staden? Tanchico var som en rutten klockfrukt, färdig att falla vid minsta vindstöt. Det var hela detta förtappade land. Ett ögonblick var hon ändå frestad att köpa hans rykte. Hon hade till uppgift att handla med de upplysningar som kom i hennes väg och hon hade till och med sålt en del. Men det äcklade henne att göra affärer med Gelb. Och hennes egna tvivel skrämde henne. Det var allt, mäster Gelb. Ni vet hur ni kommer i kontakt med mig om ni skulle hitta fler av dessa. Hon vidrörde säckens grova tyg. Istället för att resa sig upp satt han kvar och stirrade på henne. Försökte se genom masken. Varifrån kommer ni, fröken Ellidar? Ert sätt att tala, liksom mjukt och suddigt. Inget illa med det, försäkrar jag. Jag kan inte placera det. Det var Altgelb. Kanske var det tonen, samma som hon använde på kommandobryggan. Eller så lyckades inte masken dölja hennes iskalla blick. Gelb kom i varje fall på fötter med ett skutt, bugade sig och stammade fram sina ursäkter medan han fumlade med dörren i den spetslika väggen. Hon satt kvar efter att han hade gått, gav honom tid att lämna silverbrisens trädgård. Någon skulle följa honom ut för att försäkra sig om att han inte väntade och skuggade henne. Allt detta smygande och tassande äcklade henne. Hon önskade nästan att någon skulle se igenom hennes förklädnad och ge henne en ärlig strid. Ett nytt fartyg gled in i hamnen nedanför. En av havsfolkets stävare med skyhöga master och segel som vita moln. Hon hade undersökt en konfiskerad stävare men skulle ge nästan vad som helst för att gå ut i havs med en. Hon misstänkte dock att besättningen måste komma från havsfolket för att kunna få fartyget att göra sitt yttersta. Athan Mir var envisa när det gällde att svära ederna. Det skulle inte vara lika bra om hon måste köpa en besättning. Köpa en hel besättning. Allt det guld som kom in med kurirbåtarna och ställdes till hennes förfogande började stiga henne åt huvudet. Hon tog upp jutesäcken och började resa sig upp. Men satte sig hastigt ner igen vid åsynen av en kraftig, bredaxlad man som just lämnade ett annat bord. Bael Domons runda ansikte ramades in av mörkt, axellångt hår och ett skägg som lämnade överläppen bar. Han bar naturligtvis ingen mask. Han hade ett dussin kustfartyg som trafikerade trakten kring Tanchico och brydde sig uppenbarligen inte om vem som kände igen honom. Maskerad. Hon var visst helt förvirrad. Han skulle inte känna igen henne bakom masken. Likväl väntade hon tills han hade gått innan hon lämnade bordet. Hon kanske skulle bli tvungen att ta hand om mannen om han visade sig bli farlig. Kjellendrin tog emot guldmynten som Egeinin gav henne med en frammumlad förhoppning att snart få se henne igen. Ägarinnan till silverbrisens trädgård hade sitt mörka hår uppsatt i dussintals tunna flätor. Hennes åtsittande vita sidenklädnad var så tunn att den nästan skulle ha passat för en tjänare. Och hon bar en genomskinlig slöja av det slag som alltid fick Egeinin att vilja fråga tarabonierna vad för danser de kunde framföra. En kedansare bar en nästan identisk slöja och just inte mycket mer. Och likväl, tänkte Egeinin när hon gick ut mot gatan, måste kvinnan vara både klok och förslagen. Annars skulle hon aldrig lyckas manövrera bland reven i Tanchicos samhällsliv och förpläga alla olika stridiga grupper utan att göra sig till fiende med någon. En påminnelse om detta var den reslige man i vit mantel som passerade Egeinin och välkomnades av Selendrin. Yashim Karidin var gråv i tinningarna, med hårt ansikte och hård blick. På bröstet till hans mantel lyste en gyllene sol. Under den satt fyra guldkokarder och bakom fanns en blodröd hedestav. Han var inkvisitor under ljusets hand, befälhavare inom ljusets söner. För Egeinin var själva idén med ljusets söner hårresande, en militär organisation som inte var ansvarig inför någon annan än sig själv. Men Carradine och hans soldater, några hundra allt som allt, hade en viss makt i Tanchico, därför det mesta all myndighet saknades. Stadsgardet patrullerade inte längre gatorna och hären, i den utsträckning den fortfarande var lojal inför konungen, var alltför upptagen med att hålla borgarna runt staden. Egeini la märke till att Selendrin inte ens sneglade på svärdet vid Caridins höft. Han hade makt. Därom rådde ingen tvekan. Så fort hon steg ut på gatan skilde sig hennes bärare ur mängden av väntande tjänare och kom springande med hennes bärstol. Och livvakterna slöt upp kring henne med sina spjut. Det var en udda samling. Några med hjälmar, tre med stålklädda läderskjortor. De var råbarkade karar, kanske desertörer. Men de var väl medvetna om att hennes säkerhet var en förutsättning för att de skulle fortsätta att få mat på bordet och silver i fickorna. Till och med bärarna bar rejält tilltagna knivar och hade korta påkar instuckna innanför sina bälten. Ingen som såg ut att ha pengar vågade sig utanför dörren utan vakter. Om Egeinin hade envisats med att ta den risken skulle hon bara ha dragit uppmärksamhet till sig. Vakterna beredde en väg genom gatuvimlet utan bekymmer. Människomassorna virvlade och böljade genom de smala gatorna som slingrade sig över stadens kullar. Men där de livvaktsomgärdade bärstolarna drog fram skapades små luckor i trängseln. Mycket få kalescher syntes till här. Hästar hade blivit en lyx. Slitna. Det var den enda passande beskrivningen på människorna som trängdes på gatorna. Slitna och vilda. Slitna ansikten, slitna kläder och glansiga, vilda ögon. Desperata. Fyllda med hopp där det inte fanns någonting att hoppas på. Många hade gett upp, hukade vid väggarna, satt hopkrupna i portgångarna. Höll om en maka, en man, barn. Inte bara slitna, utan förverkade, tomma i blicken. Ibland vaknade de upp tillräckligt mycket för att ropa till förbipasserande. Tigga om ett mynt, en brödskalk, vad som helst. Egeinin höll blicken riktad rakt fram och hon var tvungen att lita till livvakternas förmåga att upptäcka eventuella faror. Om hon mötte en tiggares blick skulle snart 20 stycken hoppfullt trängas runt bärstolen. Att kasta åt någon ett mynt medförde att 100 till rusade fram, klagande och gråtande. Hon använde redan en del av kurirbåtarnas pengar till att underhålla ett soppkök, precis som om hon hade tillhört det sanna blodet. Hon rös vid tanken på vad som kunde hända om detta övertramp uppdagades. Hon kunde lika gärna ha rakat ena sidan av huvudet och satt på sig en brokadkaftan. När Tanchico väl hade fallit kunde allt detta ställas till rätta. Alla skulle få mat. Alla skulle sättas på sin rätta plats. Och hon skulle slippa klänningar och sysslor som hon hade vare sig vana eller smak för. Kunde återvända till sitt skepp. Terraborn och kanske även Aradoman var redo att falla som korthus vid minsta beröring. Varför höll storförstinnan Suruth tillbaka sina styrkor? Varför? Yashim Caridin satt bekvämt tillbakalutad i sin stol med manteln utbredd över de utsirade armstöden. Han studerade de tarabonesiska ädlingarna som delade detta avskilda rum med honom. De satt stelt i sina guldbroderade rockar med ihopknipta läppar under sina fantasifulla masker i form av höknäbbar, lejonnosar och leopardnosar. Han hade mer att bekymra sig över än dem men lyckades likväl bibehålla ett lugn och behärskat yttre. Det var nu 2 månader sedan han hade nåtts av budet om en kusin som hittats levande flodd i sin egen sängkammare. 3 månader sedan Gelda, hans yngsta syster, blivit bortförd från sin bröllopsfest av en myrdrail. Familjens hovmästare hade skrivit klentrogna brev, förtvivlad över all denna olycka som plötsligt hade drabbat huset Caridin. Han hoppades att Delda hade fått en snabb död. Det sades att en kvinna som hamnat i en myrdrails händer inte brukade ha sina sinnen i behåll någon längre stund. 2 hela månader. Vem som helst skulle ha svettats blod, men inte Yashim Caridin. Männen hade var sin gyllene vinbägare i handen, men inga tjänare var närvarande. Selendrin hade själv serverat om vinet och sedan avlägsnat sig med en försäkran om att de inte skulle bli störda. Det fanns överhuvudtaget ingen annan här på den översta våningen i Silvervindens trädgård. Två män som hade kommit tillsammans med adelsmännen, medlemmar av kungens livgarde, om inte Carradine tog fel, stod vid foten av trappan för att försäkra sig om att de fick förbli ensamma. Carradine smuttade på vinet. Ingen av taraboniorna hade rört sitt. Så, sa han i lätt ton. Kung Andric önskar hjälp av ljusets söner för att återställa ordningen i staden. Vi har inte för sed att blanda oss i ett rikes inre angelägenheter. Inte öppet. Jag kan sannligen inte påminna mig någon annan begäran av detta slag. Jag vet inte vad överste generalkommandanten kommer att säga. Pedro Niles skulle säga att Carradine fick göra vad som krävdes och se till att taraboniorna förstod att de stod i skuld till sönerna. Se till att de betalar denna skuld till fullo. Det finns inte tid att sända bud efter instruktioner från Amador, sa en man i svartfläckig leopardmask. Ingen hade uppgivit sitt namn, men det behövde inte Carradine. Det vi ber om är av nöden, fräste en annan man, vars borstiga mustasch under hökmasken fick honom att se ut som någon egendomlig uggla. Ni måste förstå att vi aldrig skulle komma med en begäran av detta slag, såvida det inte var fullständigt nödvändigt. Vi måste ha enighet, inte söndring, eller hur? Det finns många söndrande element, även i Tanchico. De måste undertryckas om det ska finnas något hopp om att bringa fred ute i landet. Panarkens död har gjort situationen högst besvärlig, tillade den första mannen. Carradine höjde frågan det ena ögonbrynet. Har ni uppdagat vem som mördade henne ännu? Hans egen teori var att Andric själv hade låtit utföra detta dåd, i tron att Panarken gynnade en av de upproriska tronpretendenterna. Det var möjligt att kungen hade haft rätt i detta. Men när han sedan hade sammankallat dem han kunnat nå ur församlingen, många av dem befann sig hos någon upprorisk grupp ute i landet, hade det visat sig att de var synnerligen motsträviga mot att stadfästa hans val till ny panark. Även om hennes nåd Amathera inte hade delat den kungliga sängen under senare tid, så var valet av panark och kung den enda egentliga makt som församlingen hade, och den tänkte de inte ge upp så lätt. Meningsskiljaktigheterna angående hennes nåd Amathera var inte avsedda att bli kända för allmänheten. Till och med församlingen insåg att denna nyhet skulle kunna leda till regelrätta upplopp. Utan tvekan någon av dessa galningar som surit sig till draken, sa den uggleliknande mannen och ryckte sig häftigt i mustaschen. Ingen sann taraboniere skulle skada panarken. Det lät nästan som om han trodde på det själv. Naturligtvis, sa Carradine lent. Han tog ännu en liten klunk av vinet. Om jag ska trygga Panarkpalatset vid hennes nord Amatheras kröning måste jag få besked från kungen själv. I annat fall skulle det kunna framstå som om ljusets söner strävade efter makt i Terraborn. När det enda vi söker uppnå är, som ni säger själv, ett slut på söndringen och fred under ljuset. En äldre leopard med fyrkantigt käkparti och vita stråk i det gula håret tog till orda med kall stämma. Jag har hört att Pedro Nile söker ena folket mot de draksvuna. Ena dem under sig själv om jag inte tar fel. Överste generalkommandanten söker ingen makt för egen del, svarade Carradine lika kyligt. Ljusets söner tjänar ljuset. Liksom alla som har gått i sinnet. Det får inte bli tal om att Terraborn på något vis ställs under Amadors myndighet, sköt den första leoparden in. Inte på något vis. Nästan alla brummade ilsket bifall. Självfallet inte, sa Carradine. som om tanken aldrig ens hade föresvävat honom. Om ni önskar min hjälp ska jag bistå med den, under de förutsättningar som jag har nämnt. Om inte finns det andra uppgifter för sönerna. Arbetet i ljusets tjänst upphör aldrig, ty skuggan lurar överallt. Ni ska få dokument med kungens underskrift och sigill där ert uppdrag beskrivs, sa en man med grått hår och lejonmask. Det var de första ord han hade sagt under mötet. Självfallet var det Andric, kungen själv, vilket Carradine inte antogs veta. Kungen kunde inte träffa en inkvisitor av ljusets hand utan att det gav upphov till prat, lika lite som han kunde bevista en vinstuga, ens om det var silvervindens trädgård. Carradine nickade. När jag får dem i min hand ska jag trygga Panarkpalatset och sönerna ska kuva alla söndrande element som kan tänkas försöka hindra kröningen. Detta svär jag vid ljuset. Spänningen rann ur tarabonierna och de tömde raskt sina bägare som om de försökte byta ut spänningen mot vin, till och med Andric. Det dödande som oundvikligen skulle äga rum skulle Charabons folk skylla på ljusets söner, inte på kungen eller Charabons här. Så snart Amathera hade installerats med trädets krona och stav kunde mycket väl ytterligare några ur försteförsamlingen sluta sig till rebellerna. Men om resten erkände att de inte hade valt henne skulle nyheten om detta sticka Tanchico i brand. Och om de som flydde påstod samma sak, vem skulle lita på en upprorsmakares förrädiska lögner? Och både kungen och panarken skulle dingla i varsin tråd, som Carradine kunde överlämna till Pedro Nile på det att han kunde dra i dem efter behag. Detta var förvisso inte en erövring av samma dignitet som det skulle ha varit på den tid då kungen kontrollerade mer än några hundratal kvadratmil kring själva Tranchico. Men än fanns det utsikter till större ting, med sönernas hjälp. Minst en legion skulle behövas, kanske två, inte bara de 500 man som Carradine hade befäl över. Skulle man kanske kunna krossa de draksvurna, besegra de olika upprorsgrupperna och kanske till och med vinna kriget mot Arradoman. I Arradoman var det ännu värre ställt än i Terrabon, enligt vad Carradine hade erfarit. Sanningen att säga brydde han sig föga om huruvida Terrabon föll i sönernas makt, eller om Tanchico gjorde det, eller någonting överhuvudtaget. Han måste hålla skenet uppe, göra sånt som han alltid hade gjort, men det var svårt att tänka på någonting annat än när hans egen hals skulle bli avskuren. Kanske skulle han komma att längta efter att få halsen uppskuren. Två hela månader hade gått sedan han senast fått någon underrättelse. Han stannade inte för att dricka tillsammans med tarabonierna utan tog avsked av dem så fort som det lät sig göras. Även om de blev förnärmade behövde de honom allt för mycket för att visa det. Celindrin såg honom komma ned och när han nådde gatan var redan en stallpojke på väg med hans häst. Han kastade åt pojken en kopparslant och sporrade den svarta vallaken till kort galopp. Trasankarna på de slingrande gatorna kastade sig ur vägen, vilket var tur. Han var inte säker på att han skulle ha märkt om han ridit ned någon. Inte för att det hade varit någon förlust. Staden var full av tiggare. Han kunde knappt andas utan att näsan fylldes med lukten av gammal sur svett och smutsiga kroppar. Tamrin borde samla upp dem och kasta ut dem, låta upprorsmännen ute på landsbygden ta hand om dem. Det var landsbygden som upptog hans tankar, men inte upprorsmännen. De skulle inte vara svåra att handskas med så snart ryktet hade börjat sprida sig att den ene eller den andra var mörkvän. När han väl hade lyckats dra ett par av dem inför ljusets hand skulle de snart stå upp inför alla och erkänna att de dyrkat den svarte, ätit barn och allt annat man sa till dem. Därefter skulle rebellernas dagar vara räknade. De tronpretendenter som fortfarande var i frihet skulle snart finna att deras styrkor hade lämnat dem. Men de draksvurna, de män och kvinnor som hade uttalat sin lojalitet till draken återfödd, de skulle inte försvinna för att man anklagade dem för att vara mörkvänner. De flesta betraktade dem redan som det. De hade ju svurit att följa en man som kunde leda kraften. Problemet var den man som de hade svurit att följa. En man som de inte ens visste namnet på. Rand Althor. Var höll han till? Det fanns hundratals småstyrkor och därtill två som var stora nog att kallas härar, som i drakens namn kämpade mot kungens här, i den mån den fortfarande var Andric trogen, och kämpade mot rebellerna som hade fullt upp med att strida sinsemellan, lika ofta som de stred mot Andric eller de draksvurna. Carradine hade ingen aning om vilken av dessa styrkor som gömde Rand Althor. Han kunde lika gärna vara på Almoth-slätten eller i Arad-Doman, där situationen var densamma som i Terraborn. I så fall var Yashim Carradine med största sannolikhet en död man. När han nådde det palats på Verana som han hade konfiskerat som högkvarter för sönerna, kastade han tyglarna till en av de vitklädda vakterna och stegade in utan att återgälda deras hälsningar. Ägaren till denna samling av vita kupoler, smäckra spiror och skuggiga trädgårdar hade gjort anspråk på ljustronen, och ingen klagade över att ljusets söner hade tagit det i besittning. Allra minst ägaren. Det som fanns kvar av hans huvud prydde fortfarande en spetsad påle ovanför förräda trappan på Marcheta halvön. För en gång skull brydde sig Carradine knappt om de utsökta tarabonesiska mattorna, möblerna med inläggningar i guld eller elfenben och de små svala borggårdarna med spelande fontäner. De breda korridorerna med förgyllda lampor och höga guldmönstrade tak intresserade honom inte alls. I prakt kunde detta palats mäta sig med Amadeus finaste, om också inte i storlek. Men just nu kunde han inte tänka på mycket mer än druvbrännvinet som fanns i det rum han hade tagit som arbetsrum. Han hade blicken fäst vid det utsirade skåp där han förvarade silverflaskan med dubbeldestillerat druvbrännvin och hade hunnit halvvägs över den ovärdeliga mattan mönstrad i blått, scharlakanrött och guld när han plötsligt insåg att han inte var ensam i rummet. En kvinna i åtsittande blekröd klänning stod vid de höga smala fönstren som vette ut mot en av de svala trädgårdarna. Hennes honungsgula hår hängde i tunna, knappt axellånga flätor och slöjan var så tunn att den inte förmådde dölja ansiktet. Hon var ung och vacker med rosenknoppsmun och stora bruna ögon, men inte någon tjänarinna, inte i sådana kläder. Vem är du? Frågade han barskt. Hur kom du in hit? Ge dig omedelbart härifrån, annars låter jag kasta ut dig på gatan. Hotar du mig, Bors? Nog borde en gäst få ett bättre välkomnande. Namnet fick honom att haja till, och innan han hunnit tänka efter hade han dragit svärdet hög mot hennes hals. Någonting fångade honom. Luften blev till krälande gelé. Någonting tvingade ner honom på knä, omslöt honom från halsen och ned. Det hårdnade kring hans handled tills benen malde mot varandra. Handen öppnades och svärdet föll till golvet. Kraften. Hon använde kraften på honom. En av häxorna från Tervallon. Och om hon kände till detta namn. Minns du, sa hon och kom närmare. Ett möte där självaste Baal-Shamon närvarade. Där han visade oss hur Matrim Cawthon, Perrin Ibarra och Rand Althor såg ut. Hon nästan spottade fram namnen, särskilt det sista, och hennes blick kunde ha borrat sig genom en stålmur. Förstår du nu? Jag vet vem du är. Du har pansat din själ till mörkrets herre, Bors. Plötsligt skrattade hon till med ett ljud som av klingande klockor. Svettpärlorna bröt fram i hans ansikte. Hon var inte bara en av de föraktliga häxorna från Tervallon. Hon tillhörde svarta Aja. Han hade trott att det skulle bli en myrdrail som hämtade honom. Han hade trott att det fanns tid kvar. Mer tid. Inte ännu. Jag har försökt döda honom, forsade det ur honom. Randall Thor, jag har försökt. Men jag kan inte hitta honom. Jag kan inte. De skulle döda min släkt om jag misslyckades en efter en. Jag skulle bli den sista. Han lovade det. Jag har kusiner kvar, brorsöner, systerdöttrar. Jag har en syster till. Ni måste ge mig mer tid. Hon stod där och betraktade honom med sina klara bruna ögon, log med sina fylliga små läppar, lyssnade på hur det forsade ur honom, var de skulle hitta Vernora, var hennes sovrum låg, att hon tyckte om att rida ensam i skogen utanför Carmera. Kanske skulle några av vakterna komma om han ropade. Kanske kunde de döda henne. Han öppnade munnen mer och den tjocka, osynliga gelémassan vällde in, tvingade isär hans käkar tills det knakade i hans öron. Han drog desperat in luft genom sina uppspärrade näsborrar. Han kunde fortfarande andas, men inte skrika. Det enda han fick fram var kvävda gnyenden, som en kvinnas klagotjut bakom tjocka murar. Han ville skrika. Du är mycket underhållande, sa kvinnan med det honungsfärgade håret till sist. Yashim, ett bra namn för en hund. Vill du bli min hund, Yashim? Om du är en mycket duktig hund kanske jag en dag låter dig se på när Randall Thor dör. Det tog ett ögonblick för orden att sjunka in. Om han skulle få se Randall Thor dö, skulle hon inte... Hon skulle inte döda honom, flå honom levande, göra någon av de andra saker hans fantasi hade uppfunnit och som skulle göra det till en lättnad att bli flodd. Tårarna rullade ner för hans kinder. Han skakade av lättade snyftningar, så mycket det nu gick. Men försvann det som höll honom fast och han föll ner på alla fyra. Han grät fortfarande, kunde inte sluta. Kvinnan la sig på knä bredvid honom, tog honom i håret och drog upp hans huvud. Nu lyssnar du på mig. Randall Thors död hör framtiden till och du får se den bara om du är en duktig hund. Du ska flytta dina vitrockare till Panarkpalatset.
Hur vet du det?
Hon ruskade hårdhänt hans huvud. En duktig hund ställer inte frågor till sin matte. Jag kastar en pinne, du hämtar pinnen. Jag säger döda, du dödar. Förstår du? Ja. Hon log en snabb skymt av vita tänder. Blir det några svårigheter med att inta palatset? Panarklegionen är där, 1000 man som sover i korridorerna, utställningssalarna, på borggårdarna. Du har inte så många vitrockar.
Han fick avbryta sig för att svälja. Det kommer inte att ställa till några bekymmer. De kommer att tro att församlingen har valt Amathera. Det är församlingen som...
Tråka inte ut mig, Yashim. Jag bryr mig inte om ifall du dödar hela församlingen, så länge du håller Panarkpalatset. När gör du ditt drag?
Det kommer att ta 3 eller 4 dagar att få Andrix intyganden.
3 eller 4 dagar, muttrade hon halvt för sig själv. Nåväl, ytterligare ett litet dröjsmål borde inte göra någon skada.
Han undrade just vad det var för dröjsmål hon talade om när hon ryckte undan den lilla mark han hade kvar att stå på.
Du ska hålla kontroll över palatset och du ska skicka panarkens högt skattade soldater därifrån.
Det är omöjligt, flämtade han.
Hon drog hans huvud tillbaka med ett så häftigt tryck att han inte visste om hans nacke skulle brytas eller håret slitas från huvudet. Han vågade inte göra motstånd. 1000 osynliga nålar stack honom. I ansiktet, på bröstet, ryggen, armarna, benen, överallt. Osynliga, men inte mindre verkliga för det.
Omöjligt, Yashim, sa hon mjukt. Omöjligt är ett ord som jag inte vill höra.
Nålarna stacks djupare in, vreds runt. Han gnydde, men han måste förklara. Det hon önskade var omöjligt. Hastigt flämtade han fram.
Så snart Amathera krönts till Panark kommer hon att ha kontroll över legionen.
Om jag försökte hålla palatset skulle hon vända dem mot mig och Andrix skulle hjälpa henne.
Jag kan omöjligt hålla stånd mot Panarklegionen och de styrkor som Andrik kan ta från ringborgarna. Hon betraktade honom så länge att han började svettas. Han vågade inte röra en muskel, knappt ens blinka. Det tillät inte de 1000 små nålspetsarna. Panarken kommer att ta som hand, sa hon till sist. Nålarna försvann och hon reste sig upp. Carradine ställde sig också upp, försökte sluta darra. Kanske skulle det gå att nå något slags överenskommelse. Nu tycktes kvinnan vara beredd att lyssna på förnuftets röst. Hans ben skälvde fortfarande, men han gjorde rösten så stadig han kunde. Även om ni kan utöva inflytande över Amathera. Hon avbröt honom. Inga frågor, Yashim. En duktig hund lyder sin matte. I annat fall lovar jag att du ska bönfalla mig om att jag ska leta upp en myrdrail som kan leka med dig. Förstår du mig? Jag förstår, sa han tungt. Hon fortsatte att stirra på honom och efter en kort stund förstod han verkligen. Jag ska göra som ni säger, matte. Hennes hastiga, gillande leende fick honom att rodna. Hon började gå mot dörren, vände ryggen mot honom som om han verkligen var en hund. Och en tandlös hund dessutom. Vad heter ni? Hennes leende var djupt nu och hånfullt. Ja, en hund bör veta sin mattes namn. Jag heter Leandrin, men det namnet får aldrig vidröra en hunds läppar. Om det sker blir jag mycket missnöjd med dig. När dörren stängdes raglade han bort till en stol med elfenbensdekorationer och sjönk ner på den. Brännvinet lät han stå kvar i skåpet. Så som hans mage vred sig skulle det få honom att spy. Vad kunde hon ha för intresse av Panarkpalatset? Måhända var detta en farlig fråga att ställa sig. Men även om de tjänade samma herre kunde han inte känna någonting annat än avsmak för en häxa från Tervallon. Hon visste inte så mycket som hon trodde. Med kungens intyg i sin hand kunde han hålla Tamrin och herren från livet genom att hota att avslöja alltsammans. Och det skulle fungera även på Amathera. De kunde emellertid fortfarande uppvigla massorna. Och överste generalkommandanten skulle kunna bli minst sagt missnöjd med hela affären. Skulle kanske tro att Carradine strävade efter egen makt. Carradine lät huvudet falla ner mellan händerna när han såg framför sig hur Nile undertecknade hans dödsdom. Hans egna män skulle arrestera honom och hänga honom. Om han kunde se till att häxan dog, men hon hade lovat att skydda honom mot myrdrailerna. Han ville gråta igen. Hon var inte ens här och likväl hade hon honom i ett lika fast grepp som förut. Med björnsaxar runt båda benen och en snara om halsen. Det måste finnas någon utväg. Men vart han än vände blicken såg han bara nya fällor.